vi får be att din helige ande på ett mycket konkret sätt ska levande göra ditt eget ord den här stunden för oss, Herre. Tackar dig för att du är här, helige ande. Du känner oss och du vet vad vi behöver just nu, Herre. Tack att du är en Gud som befriar oss från allt det som tynger oss och särskilt synden i våra liv. Tack att du vill bryta med skam och skuld och allt det där som plågar oss och som kommer som attacker i våra liv. Tack att du är en Gud som befriar oss på djupet, Herre. Som gör oss frimodiga och oförfärade för att nå människor med evangeliet i en tid som denna. Så jag ber att du, helige ande, du som är min absolut bästa vän, att du kommer att betjäna mina fina vänner som har tagit av sin tid att komma hit den här eftermiddagen, Herre. Vi ber så Jesu Kristi namn. Allt folket sa kraftfullt.
Amen.
Jag sa ju kraftfullt, men det får duga så. Okej, mår ni bra? Har ni haft en bra dag? Jag ska inte fråga er vad ni har gjort. Det räcker att Gud vet det. Då ringer det här. Hälsa från mig. Det är en ny dag med ny kraft. Vi hade det bra igår här. Och ni som var här, ni triddes, tror jag. Och det är alltid så när Guds ande rör sig så är det alltid bra. Det är det vi längtar efter. Vi behöver mer av den helige ande. Vi behöver en större förståelse av vem han är i Sverige. Vi kan mycket om Fadern, vi kan mycket om Jesus. Men vi vet alldeles för lite om den helige ande. Och om du tycker att ja, men jag vet mycket, så kan jag säga till dig, du vet ingenting i princip. För att det anden gör i Sverige är fantastiskt, men vad anden gör i andra världsdelar, det är så mycket mer, det är så markant, det är så tydligt och det är så synligt. Amen. Så jag har alltid under alla mina år, 33 år, efter mitt mycket dramatiska möte med den helige ande, så vill jag bara se mer av hans kraft. Och jag tror att kyrkan är helt rökt. Alltså det är kört. Om inte vi får tag i den helige ande. Då kan du hålla på med verksamhet. Du kan fylla kyrkorna. Du kan ha gott kaffe, torra frallor. Men du har inget liv. Inget liv överhuvudtaget. Det blir en religiös företeelse. Lite historiemärken som nästa generation kan tänka på och titta på. Tänk att de hade en fin kyrka. Ja, men vad blev det av det? Ja, det är ju inte ens bibliskt att bygga kyrkor faktiskt. Däremot är det bibliskt att den helige ande får bygga någonting i oss. Amen. Sen tackar vi Gud för alla vackra kyrkor, eller hur? Eller? En vacker kyrka som denna. Med stora fönster som inte är öppningsbara. Jag förstår inte vad de tänkte med riktigt. Om det var så det här. Ja, där har de faktiskt öppnat ett fönster. Ja. Innan jag börjar och dela det som ligger på mitt hjärta idag på eftermiddagen, här första passet, det här mötet, så vill jag bara berätta att vi har en hemsida i vårt ministry som vi startade för 32-33 år sedan. Det heter missionofhope.nu, en enkel hemsida. Vi har inte lagt någon kraft på det överhuvudtaget egentligen. Men det är bara ett reseschema, lite länkar till en YouTube-kanal. Och det är inte så mycket så. Men däremot har vi ett nyhetsmail som går ut. Jag tror att det gick ut idag på morgonen. Till drygt 4 000 stycken. Så det är en bra början. Enkelt nyhetsmail. Som ett sätt för oss att hålla kontakt med de som supportar oss. Och framförallt ber för oss. Jag träffar många människor. När jag reser runt i Sverige och även i andra länder. Som säger så här. Som aldrig har träffat. Som kommer fram. Och säger, jag har bett för dig i 8 år, 10 år, 6 år, 4 år. Och ert arbete och ditt team. Det är helt fantastiskt att någon tar av ens tid. Alla kan inte göra det vi gör och jag kan inte göra det du gör. Men vi står tillsammans. Guds rike är ett tillsammansarbete. Och ingen kan förhävas över någonting av det vi har gjort eller det vi har varit med om. Utan det är bara Guds nåd. Det innebär att vi alla är på samma plats. Vi är alla lika mycket beroende av hans nåd och hans hjälp. Så om du tycker att du är stolt och lite präktig över det du har gjort, så bara rinner det av dig just nu. Amen. Därför att Gud, han är som jag, höll på att säga. Jag är som Gud. Jag är varken imponerad av någonting eller förvånad över någonting längre. Därför att om någon kommer till mig och säger att jag har varit med om det här och det, du skulle varit med Morgan. Då finns det minst en som har gjort ännu värre saker. Tro mig. Sitter man runt ett pastorsbord, då är man med om det. För om en pastor börjar brägga sig själv och varit med om, så går det bara 3 sekunder knappt. så är nästa pastor igång och berättar vad han har varit med om. Och sen nästa, och sen lämnar jag bordet. Faktiskt. Men vi är så beroende av den helige andens hjälp. Och ibland så tror vi att vi i Sverige att jordaxeln går upp här på något sätt. Att vi i vår kristenhet och vårt arv i Sverige med att vi har sänt ut så många missionärer. Och liksom, det är fantastiskt det Gud har gjort i Sverige. Det är det. Men vi har kommit till en punkt nu när vi är tillbaka. Det som hände för 100 år sedan. När pionjärerna bröt igenom, offrade sig själv. Offrade tid och kraft. Tog nya initiativ. Vi är tillbaka där nu. För att det har gått 2 generationer. Och en generation bygger upp, en annan generation förvaltar, och i värsta fall så är det en tredje generation som förstör alltihop. Det är det klassiska. Men låt oss ta vara på den tid som är nu, vänner. Och jag sa det igår att det är en tid nu när Gud vill att du ska kliva fram och hålla fast vid det du alltid har hållit fast vid. Därför gränserna håller på att förändras. Liberaliseringen och sekulariseringen är 2 stora andliga jasplan som vill attackera oss, vår tro och våra strukturer. Men vi måste hålla fast vid den helige ande och låta den helige ande få belysa vad evangeliet är för någonting. För det är kraftfullt. Det enda svaret på Sveriges alla problem, det är inte en ny social reform eller höjt barnbidrag eller lite extra miljarder till gängkriminalitet och det här. Det är fantastiskt bra. Men det enda som kan lösa det här problemet, det är Jesus själv. Varför då? Han står för kärleken. Och när Guds kärlek kommer, för att det är i Guds kärlek som mirakelkraften finns. Glöm aldrig det. I Guds kärlek, där kan de 2 värsta fienderna mötas och försonas. Så till och med när vi människor har gett upp hoppet om att men det går inte att lösa det här, så har Gud inte gett upp hoppet. Utan han vet vad han håller på med. Frågan är om vi vet vad han håller på med. Okej. Okay. Har ni humor?
Ja.
Underbart. Jag vill bara kolla lite. Man behöver inte ha det, men det kan ju underlätta ibland faktiskt. Det har hjälpt mig många, många gånger. Det kan jag lova dig. Hörrni, jag ska gå fort fram här nu för att vi har bara en timme knappt. Och det är så mycket jag vill säga. Jag vill börja med att säga så här som jag sa igår. Jag är helt övertygad om, som alltid har varit, att församlingens tid är nu. Församlingen, det är inte en mänsklig företeelse som du och jag har hittat på, utan det är Gud som har hittat på det. Församling är inte församlingsmöten och ekonomi och juridik på det sättet. Församling är ekklesia, det är den troendes gemenskap. Det är människor som har hittat varandra, som har en gemensam tro på Jesus Kristus och som kan forma sig kring uppdraget att verkligen administrera Guds rike. Det är församling. Och jag sa också att det är en tid nu, har varit ett tag. Jag upplever det starkt när jag reser och även i mitt hjärta. Och det kommer öka att det kommer se annorlunda ut. Det som ligger framför. Församlingskonstellationer och på det sätt som Gud vill administrera sitt rike på jorden kommer att se annorlunda ut. Det kommer inte vara så mycket mänskliga strukturer, utan det är anden som skapar det. Det är anden som leder församlingarna. Det är anden som leder tjänstegåvorna. Och det är anden som verkar mitt i församlingen, i den troendes gemenskap. Och jag tog ett exempel igår, bara ska dra det snabbt, du som inte var här igår, att i Karlstad då i mars förra året 24 så fick jag tilltal, för jag har bott i Värmland, det är hemmaplan liksom, du vet. Och det är någon som har sagt att man blir aldrig profet i sin egen hemstad eller hemlän, men vi ska göra större saker än vad Jesus gjorde, eller hur? Men Gud sa väldigt tydligt, och jag är inte en person som säger att Gud har sagt hela tiden, va? Utan jag är väldigt försiktig med det. Men vi upplevde det så starkt. Så vi sa då att uppfattade som att anden sa, skapa landningsbana för min närvaro i Karlstad. Inte för att det inte finns församlingar, det finns det, men det är en stor stad, hyfsat 100 000. Och det är proportionellt sett ganska små församlingar och ännu färre som besöker gudstjänsterna. Så vi gjorde det. Så ändå 1 år nu har vi haft Power Station, heter arbetet, utifrån vårt ministry. Och det intressanta är att dit kommer människor till den här biografen som aldrig har satt sig fot i en frikyrka. Och det fanns ju ingen tanke på att liksom, vi skulle bara liksom se Guds närvaro. Men nu har det blivit ett arbete. Man har hittat hem. Det har blivit en familj. Och det är inte jättemycket folk som kommer dessa måndagar. Men någonstans mellan 70, 75, 80 upp till 130 pers. Och majoriteten av dem, de hungrar efter Guds ande, vet ni. Så det är det enda de jagar. Och när de kommer in i den här lokalen så är det en som har frihet. Och det är som glädje. Och det är som, man får säga så, fräscht i anden. Får jag säga så? Du förstår vad jag menar. Det finns inget gammalt unket eller du vet, det här, fighter och illojala spänningar och gummibandseffekter. Det är så fräscht. Va? Och det kommer människor från den nyandliga världen. Det kommer människor som aldrig har varit i en kyrka, som inte har en tro. Det kommer gammelkristna som längtar efter mer. Och en salig blandning. Och så har Gud bara kysst den platsen nu. Vi har haft, tror jag, 27 tillfällen här nu. Så att det bara kommer fler och fler. Och demonerna skriker, vet ni. Varenda, och vi har handpåläggning. Och de som varit där, de säger att ja, men när man kommer fram där och ska ha handpåläggning, så man hinner knappt komma fram liksom, så känner man Guds omedelbara närvaro. Och varför? Jo, det är för Gud har förberett detta. När vi går i förberedda gärningar och gör det han säger, så behöver vi aldrig slita vår egen kraft. Så att nu har vi startat Power Groups. Det är ett annat namn för hemgrupper. Det låter mycket bättre på engelska, eller hur? Ja. Men vi har det i varje fall. Och det är ungefär 40 stycken nu som är aktiva där. Som vill vara med där, vet ni. Och det är helt fantastiskt. Och det är människor som kommer från nyandlighet. Men det finns också människor som kommer från kulturlivet, företagsvärlden. Och så blandas allt det här och så är Jesus i centrum. Och så har Gud bara gett mig 7 stycken powergroupsledare. Och det finns ett låsningsteam på 7 eller 8 personer som tjänar Gud. Och vi har bönegeneral och vi har bönarbetare. Gud bara, och det är unga människor mellan 24 och 32 år. Majoriteten, inte alla, av de som är ledare. Amen! Och vad gör jag? Jag bara njuter. Jag bara njuter och får se. Och det är ju en familj. Så där liksom har människor hittat. Och någon tycker, ja, men det där är väl ingen församling. Har ni haft något församlingsmöte? Har ni haft någon klubba där ni har klubbat detta? Har ni styrelse? Ja, det har vi. Har ni kassör? Ja, det har vi. Men det är ingen juridik. Vi har inga medlemmar på det sättet som ska styra och bestämma. Utan vi är en familj där man är visionsbärare. Och de har hittat hem i familjen. Amen. Varför säger jag detta? Jo, därför att det kommer att se annorlunda ut och det ser annorlunda ut. Så jag vill säga så här, döm inte på förhand där du inte har kunskap om vad det Gud gör. Utan ha lite is i magen och var inte för snabb med att tala, utan låt det ha sin gång. Och egentligen så har ju inte vi med det att göra mer än de som står mitt i det, eller hur? Vi kan ha massa åsikter om allting, det har jag också, men jag behöver inte ha dem offentligt, eller hur? Det översvämmas på Facebook, så man, skulle man bara vara med där, och jag är ju med där, men jag besvarar allt och lägger mig i allt som man läser, då skulle jag få ha 3 dygn per dygn och bara hålla på med det. För det är sån galenskap ibland. Så församlingen är viktig, och nu ska vi tala om någonting som är viktigt mitt i församlingen. Och jag vill ha den utgångspunkten nu att det här är liksom till den troendes gemenskap. Du skulle kunna applicera det jag säger till dig som familj och dig som individ. Men jag tänker utifrån församlingstanken. För jag är helt övertygad om, lyssna, Gud arbetar genom församlingen. Och då har du förstått vad det är för mig. Den leds av tjänstegåvor. Okej, vad är det? Det är 5 olika sätt för Gud att administrera sitt ledarskap genom den heliga ande, rätt in i församlingen. Sen har du nådegåvor som Gud ger alla de som är med för att bli skickliga, att bli själavinnare och använda de här gåvorna tillsammans med din personlighet och dina personliga talanger. Och så där är ju vi en del av. Men då vi som församlingar, vi är inne, vill jag påstå då, och har alltid varit i en strid. Är ni med om det? Församlingen är ju inte en fritidssysselsättning eller en hobbyverksamhet. När man är med, när man tycker att allting går bra. och sen när det går mindre bra så lämnar man, för jag fick inte som jag ville. Utan man är med i ett större tänk. Det innebär inte att allting är lätt. Det är det som är utmaningen att vara församling, att alla är ju inte lika så fantastiska som du. Utan det finns ju andra som beter sig annorlunda än vad du gör och tycker annorlunda. Men det är likväl en församling. Och har du problem med den här församlingen här nere, så kan jag lova att du har problem en hel evighet sen. Därför du kommer du möta dem som du inte ens trodde var frälsta. Kommer du möta i himlen. Och de som du trodde var frälsta, då kanske du inte hittar. Jag vill tala om ett område nu i församlingen, och det är auktoriteten i Kristus. Jag säger det igen då. Auktoriteten i Kristus. Halleluja. Vad det betyder och hur vi använder den. För jag menar på att här är ett område, här kan vi djupdyka i faktiskt ganska länge och många möten. Men om du tittar på församlingen administrerar evangeliet, så gör vi det på ett visst sätt i Sverige. Och det har ett visst utfall. Men den här delen, att förstå vad gudomlig auktoritet betyder, vilken auktoritet vi har fått i Kristus, den är helt avgörande faktiskt att få se Guds rike utbredas. Auktoritet har ingenting att göra med ordet auktoritär. Det vill jag ha sagt på en gång. När man har fått Guds auktoritet, har man inte fått det för att man har varit en duktig kristen och varit med på många möten, eller att det är bara ledarna som har auktoritet genom ett auktoritärt ledarskap. Människor som är auktoritära, de vill ha ett osunt inflytande. De sätter sig på en piedestal som är högre och de ska bestämma och domdera. Det är att vara auktoritär. Men när Bibeln talar om, och när Jesus själv talar om auktoritet, så är det någonting helt annat. Och om inte vi förstår i våra församlingar det här området, så kommer det bli så att vi vill ju vinna den andliga striden. Kriget över Sverige har vi sagt ibland, eller hur? Vi ska ta Sverige, har ni hört det? Vi kanske har haft predikanter här som har sagt att vi ska ta Sverige. Ja, vi ska ta Sverige. Men innan du tar Sverige så måste du ta hand och konfrontera ditt eget sinne. Du måste vinna striden i ditt eget liv för att få kraft att kunna vinna kriget över nation. Och här har Gud bestämt att i församlingen ska det finnas en gudomlig auktoritet till att få se människor bli frälsta, lösta från demoner, befriade från ångest och skam och bundenhet och all den här djävulskapen som Satan vill spy ut över varje lokal kristen kyrka. Han är inte sysslolös. Och i mångt och mycket kan vi ändå se att han har lyckats. Han har lyckats liksom twista om vårt fokus och glömma den här biten. Men jag menar på att det här är en väckelsefråga. Att förstå vår auktoritet i Kristus, den är helt avgörande om vi ska vinna seger över Satan och hans demoner. Amen. Är du med på det? Tycker det var en kraftfull inledning, så det är bara början. För faktiskt att det är så att många kristna idag, till och med i Alingsås vågar jag påstå, lever som om de skulle vara helt hjälplösa i den andliga kampen. Så när man möter liksom det här motståndet och tröghet som vi alla kan känna, då förstår man inte var fighten står någonstans, utan man tar den personligt utifrån sin själ. Ande är inte själ och själ är inte ande, står det i Hebreerbrevet 4:12. Ja. Och Guds ord, det genomsyras och det skiljer detta åt. Så det här är en andlig auktoritet. Det är inte en auktoritet att du höjer rösten eller gestikulerar med armarna, eller bara för att du är storväxt och har du makt med någon som är lite mindre än dig, va? Det handlar ingenting om det. Andlig auktoritet kan unga människor ha. Varför då? Det är för att det finns ett pris att betala om vi kommer till det. Så Gud vill att korskyrkan i Alingsås ska plocka upp den här auktoriteten och förstå att man inte är hjälplös i den andliga kampen. Och den platsen du kommer ifrån, om du kommer någon annanstans ifrån. Så vill jag ha en del bibelord. Har du Bibeln med idag? Underbart. Så då ska vi titta första punkten. Jag är lite mer dogmatisk här idag. Men första punkten är vad auktoriteten är för någonting. Och då har jag skrivit så här, att auktoritet innebär rätten att regera. befalla och att ha makt över något. Jesus själv, när han hänger på korset och när djävulen trodde att nu har jag satt dit honom. Nu fick jag honom. Ända in. Precis innan han säger de bevingade orden. Det är fullbordat. Så trodde djävulen att han hade vunnit. För han tittade på honom och tänkte, åh, nu hänger han där. Nu kan han inte ens knäppa sina händer och be. Nu har han så ont, nu har han så ont. Nu svider det. Men Jesus han ropar att det är fullbordat. Och då brister förlåten ända uppifrån och ända ner i templet. Ett tjockt tygstycke på drygt 10 centimeter. Och hela andevärlden bara, du vet, får höra ett ek av att Jesus Kristus har detroniserat all makt och kraft ur djävulens händer. Amen. Så där tog han en fullständig makt över honom. Och den makten som bröts där, den gäller dig och mig. Amen. Första bibelordet är det klassiska bibelordet här. Jag vill ge dig dem i Matteus 28. Och ibland är det så här att, jag vet inte, men vi kommer in ibland i någon slags frikyrkolunk. När vi håller på med någon slags verksamhetstänk i vårt sinne i Sverige. Att inte vi förstår att det finns en andlig realitet. Om jag får en kallelse till Afrika eller Sydamerika eller till och med Europa ibland. Vet du, så de frågar inte vilken bibelskola jag har gått. De frågar inte vilket samfund jag tillhör. De bara frågar, do you have the power with you, Morgan? Har du kraften med dig? Och då säger jag, yes sir. Ja, då säger de, för att om du ska komma hit då måste du kunna kasta ut demoner. För det är det vi håller på med här. Sen kan du undervisa också. Men vi i Sverige tror ju inte ens på att det finns de här makterna och demonerna existerar. Ja, men alla gör inte det. Majoriteter har ingen kunskap om detta. Matteus 28, 18 och 19 så står det, då trädde Jesus fram. Det är alltså ingen predikant, det var inte Paulus, det var inte Petrus, det var ingen lärjunge. Jesus trädde fram och han talade till dem och sa, åt mig har getts all makt. Betyder att det är en delegerad makt. Fadern gav honom den makten. Och när en makt är delegerad, då förstår vi att det är den ju inte självtagen. För Guds rike tar man sig ingenting, okej? Okay? Utan Jesus, åt mig har getts all makt, inte bara lite, utan all makt i himlen och på jorden. Halleluja. På grund av det så ska ni gå ut och göra alla folk till medlemmar. Står det inte. Det står lärjungar. Lärjungar, det är formbart embryo till att mogna Kristus. Man blir aldrig färdig. Förstår ni? Du blir aldrig färdig i din vandring i det Gud har förberett för dig. När jag var nydöpt, när jag var 15 år, jag blev frälst lite innan och blev andedöpt och liksom ville ge mitt liv åt Jesus. Och jag förstod redan då vad det skulle bli en predikotjänst. Du vet att när jag hade döpt mig sen, då var jag helt ointressant. Jag var ett villebråd innan jag döpte mig. För att de ville jag skulle bli medlem i församlingen och få det här medlemskortet. Så de kunde kasta in mig i en städgrupp och en kafégrupp och den ena gruppen efter den andra. Och jag sa, jag är inte frälst i någon kafégrupp och framförallt inte en städgrupp, sa jag. Men sen var jag helt ointressant. Det är verkligt. Jesus sa inte det. Han sa, ni ska bli lärjungar. Och därför så har du och jag fått all makt i himmel och på jorden. Den makten, den auktoriteten som Jesus fick sig givet av Fadern, delegerad, den har han gett den kristna kyrkan, församlingen. Här och nu, i Alingsås. Halleluja! Det andra bibelordet är Lukas 10 och 19. Lukas 10 och 19. Vi kan läsa från vers 17 faktiskt. De 70 kom glada tillbaka och berättade, Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte över alla att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen. Alltså Jesus tar här för givet att de är med och kastar ut onda andar. Han tar för givet att andarna lyder. Alltså den andliga verkligheten måste bli vår verklighet. Är ni med? Men vi ska inte liksom ha fokus på det. Vi ska vara glada att vi har våra namn skrivna i livets bok. Okej. Men därmed sagt så är det inte oviktigt i vår tid. När det är så mycket demoner och så mycket ondskans andemakter som attackerar oss på massa områden i våra liv. Och det är därför det behövs så mycket befrielse. Då har jag aldrig behövt så mycket befrielse i den kristna kyrkan som nu. Hur kommer det sig? Ja, men det finns en andlig verklighet. Sex, makt och pengar. Är ni med? Så det här betyder, när vi har auktoritet i Kristus, att Jesus har all makt. Och han har delegerat all makt till församlingen. Halleluja. Alltså jag kan gå igång på det här på riktigt alltså. Och börja be. Och bara förstå att i andevärlden när vi ber och använder hans namn, då måste demonerna lämna. Amen. Så vi har fått makt över djävulen i Alingsås, över alla demoner som är här och försöker ta människor när vi agerar i Jesu namn. Och då är det så här att andra punkten är att utifrån att vi har auktoritet så måste du förstå att vi måste ju agera. Alltså hur ska vi få se det här? Det är en sak att du har kunskap, eller hur? Men du måste ju agera. Och för att kunna få se att det här fungerar så måste du ju vara effektiv. Du måste ju använda den auktoriteten du har fått. Och då beror det inte på din bibelskola eller hur länge du gick bibelskola eller hur länge frälst du har varit. Det handlar inte om det. Det handlar om att du vill koppla med det Gud har gett dig. Alla våra fem barn, det är helt otroligt. Vi är 14 stycken i vårt ministry. Men alla våra fem barn, de är aktiva i vårt arbete idag. Det är bara en Guds nåd. Det är helt otroligt. Den lilla sladdelsen vi har som heter Isak, han är medieansvarig. För han älskar det och han är superduktig. Och en av våra barn studerar till polis. Hon kommer att bli en fantastisk polis. Men hon är inte lika stor som mig, kroppen. Hon är framförallt inte lika stark som mig. Så att, men den dagen hon är färdigutbildad och jag kommer och kör med min bil och kanske kör lite för fort. Det händer ju ibland, eller hur? Får man leva i omvändelse hela tiden man kör? Ja. Om jag har försökt att liksom ha det här framför mig. Det här kan ju hända då, va? Jag kommer och kör där och så ser jag en liten tjej där, inte jätte, hon är ganska lång, men ja, du vet, kommer ut, och så står hon där, vet du, med sin hand. Då tänker man inte på hur stor eller stark den där personen är, för har den här personen en polisuniform på sig, vet du, då står du på bromsen. Ja. Hade samma person stått där på vägen och liksom vinkat utan polisuniformen, då har du trott att det var en gangster. Då har du bara gasat och kört förbi, för man ska ju inte plocka upp liftar idag. Det är ju farligt, va? Så vad är det som gör skillnad? Det ringer. Det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt någon gång på 33 år. Jag lovar. Och då pratar jag om det här också, kampen. Ja. Men det som gör skillnad är polisuniformen. Ja. Hon har blivit anförtrodd. Hon har blivit har delegerats en auktoritet från svenska staten. Hon har alla lagar på sin sida. Fast det spelar ingen roll liksom hur liten, hur stor hon är. Har hon polisuniformen på sig, hon är i tjänst. Så säger den någonting. På samma sätt är det med Guds församling. Att vi ikläder oss hans uniform, hans klädnad, hans auktoritet. Och då ska vi inte liksom leva utifrån vår själ och låta djävulen lura oss och tro att vi ingenting är, och jag ber inte nog bra, eller jag sjunger inte nog bra, jag går inte på nog många möten, och jag orkar inte gå på alla bönemöten. Allt det där är säkert viktigt, är det va? Absolut. Men det viktigaste är att du ikläder dig den här andliga uniformen. Att du vill gå liksom, och bli tränad i detta och förstår att i dig själv är vi ingenting. Men när Gud sätter på oss den andliga uniformen och du sträcker ut handen så här i andens värld, vet du, då måste demonerna bara ge vika. Och den här förståelsen måste vi i Sverige få tag i. Amen. Annars så blir det ju bara så grunt, det blir så blaskigt, och det blir inga förvandlade liv, det blir underhållning och en remissinstans till nästa instans, till nästa kyrka. Och så letar folk, letar. När ska jag bli fri? Ja, men då måste ju hitta någon som kan befria dig. Amen. Och Markus kapitel 16. Och vers 17-18, också kända ord, så står det så här. Dessa tecken ska följa de som... Tecknet, det är ju tecken i det som följer alla under. Okay. I mitt namn ska de driva ut onda andar. Hur ofta gör vi det? Och vilket forum? Och vem gör det? Och hur gör vi? Varannan måndag, nu även nu på måndag, har jag onlineundervisning. Och om några måndagar längre fram, då ska vi tala om hur man kastar ut demoner. Hur man gör praktiskt. Hallå? Alltså, det finns massor. Och om vi tror att, amen, ja, jag har inga problem. Om du tror att du inte kan bli bedragen, då är du redan bedragen. I mitt namn skulle de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. För någon är det skånska. Jag var i Finland första gången jag var i Finland för 25 år sedan. Så trodde jag att det var någon, jag hade en tolk som skulle tolka från engelska till finska. Och jag kan inte ett ord finska. Kitos kan jag, huva. Och sen kan jag två svärord, men det var för att en pastor sa det en gång, därför vet jag vad det har ni hört. Mm. Men jag stod och jag hade några hälsningsfraser på en stor konferens, och Guds närvaro var starkt när jag kom upp på plattformen, så jag sa någonting på engelska där. Och sen så hade han, alltså det jag sa var ganska kort, men han höll på så långt och tänkte, vad tidigt har du översätta till finska. Så han var färdig, så sa jag någonting mer. Men han talade i tungor han. Och jag trodde det var finska. Men vi ska tala nya tungor. Vi ska ta upp ormar. Och det är ju liksom en bildspråk här också. Men om de dricker något dödligt gift så ska det inte skada dem. Du ska inte gå och dricka något giftigt nu bara för det står så. Men om du skulle ha misstag någon gång, dricka något dödligt gift, så kan det stå det, så ska det inte skada dig om du är en sån utsatt situation. Det kan hända, det finns de som upplevt det va? Men det här är tecken som ska följa de som tror. Vi ska kasta ut demoner. Och hur använder vi då auktoriteten i våra församlingar? Jo, nummer ett. Vi måste befalla dem att gå i Jesu namn. Du måste tala till dem. Du kan inte vara snäll mot en demon. Förstår du? Människor älskar vi, men vi vill ju att demonerna ska lämna dem. På Power Station här så har vi sett mängder av människor bli befriade. Förra måndag så låg de på golvet och spydde. Och ibland så är det små saker, men de blir befriade. Och jag bad för en liten tjej, för det var här precis innan sommaren, som kom fram till förbön, och hon tittade sig omkring, hon såg alla låg på golvet, och hon aldrig varit i en frikyrka. Så jag frågade henne, vad vill du ha av Jesus? Och så, jag är så plågad på nätterna. Det kommer svarta varelser och vill ta mig och vill ha sex med mig. Jaha, det sa jag. Det är demoner. Ja, det är det, va? Så, ja, då har du kommit till rätt plats, sa jag. Äntligen, sa hon. Och så bad vi för den här tjejen. Och så bara upplevde jag För jag skulle fråga henne så här, vad heter du? Så tittar jag henne rakt in i ögonen. Ögonen är själens spegel. Du ska alltid titta på folk när du ber. Och då kommer det en mansröst i denna späda tjej, va? Som sa, jag heter Lugn. Jag heter Lugn. Och min son Jakob, han stod bakom det här tillfället och han skulle vara med och liksom be för människor och sådär. Och jag såg på Jakob och tittade på han och tittade på mig och bara så här liksom, kör farsan. Men då sa jag bara lugnt och stilla så här, jag har det, du heter Lugn, sa jag. Så jag heter Morgan Karlsson. Och jag är fylld av den helige ande. Och nu är det så här att du är lögnens ande. Nu befinner du dig på fel plats med fel person framför dig. Så det här är sista gången som du besvärar den här unga tjejen. Så jag kommer be dig att lämna henne alldeles strax. Har du någonting mer att säga innan jag kastar ut dig? Och då kom det bara, jag hatar dig. Jo, men det visste jag innan, sa jag. Och så sa bara, i Jesu Kristi Nazarens namn, du lögnens ande. Jag befaller dig att lämna den här tjejen. Och du gör det nu i kraft av det namn som står över alla andra namn. Du är besegrad. Lämna henne! Då bara sjunker den ihop. Blir helt fri. Att våga göra det. I andra länder är det normalt. Men i Sverige är det, vad ska de säga? Fråga de som blir befriade vad de tycker. Tror att de bryr sig om hur det går till eller vad andra tycker om att de är fria. Problemet är att de som har åsikter om de som blir fria har självproblem. För det är högmod och präktighet. Och de ska tro att jag ska sätta agendan för hur människor ska bli fria eller hur det ska gå till. Jesus tjänst var offentlig. Men vi klarar inte av det. Men det vi klarar av det är att i förbönstund, då kan vi gå in på konferenser ibland. Något stort bönerum med stort svart täcke. Så går man in där bakom, där håller man på. Ingen vet någonting vad som för sig går. Det är bättre att vara offentlig. Öppen med det. Jag menar, vad har vi förlorat? En polisanmälan. Hit me. Förstår ni? Det här är en verklighet. Så vi ska befalla dem att lämna Jesu namn. Vi måste tala auktoritet över dessa. Vi har kraft i församlingen att avvisa mörkrets inflytande över familjer. Om du känner att fienden attackerar ditt sinne, dina tankar, återkommande. Och du känner att det finns någonting i dig, över dig. Som du känner, det här stör mig. Det här kommer tillbaka hela tiden. Kanske du ska fundera på vad det beror på. Jag har aldrig sagt att man är besatt. Lägg märke till det. Men man kan vara anfäktad. Besättelse, det är någonting helt annat. Men man kan vara anfäktad av makter naturligtvis. Som vill attackera din familj, dina omständigheter. Då måste du agera. Du måste förstå att det finns en andlig verklighet. Och i församlingen så måste vi förstå att det finns makter som vill attackera församlingen. Och vad tror ni att de här demonerna ger sig på först? Det är bön i livet. Det är bara medvetenheten om att vi har auktoritet i Jesu namn. Det ska han försöka sudda ut. Han vill ju inte ha en församling som är kraftfull. Som gör skillnad. Utan fienden vill ju ha en församling som är medioker och har gott kaffe och torra frallor som jag sa igår. Och liksom lunkar på sin verksamhet. Då är det inga problem för fienden. Men när det är en församling som reses upp i den auktoriteten som han har gett oss. I ödmjukhet. Då händer det någonting. Halleluja. Då är det ännu mer kamp. Vi får heller inte göra en teologi av detta och tro att bara för att det är kamp jämt så är vi på rätt väg. Det finns ju människor som hela tiden ska liksom bevisa mig ibland att bara för att det är andlig kamp då är man rätt i anden och det är så jobbigt. Det striden är Guds. Det är hans strid. Men han använder dig att tala till makterna som vill attackera dig. I vår familj så har vi tidigt när barnen var små så har vi lärt om det att om det är någonting du känner som är jobbigt eller någonting som kommer över, tankar som är negativa som ligger där och plågar dig, va? Kom till pappa och mamma så ska vi be en befrielsebön att det där får lämna dig. Amen. Halleluja. Vi ska inte acceptera de här attackerna. Så du ska avvisa mörkrets inflytande. En annan sak är att du ska göra anspråk på Guds löften. Du behöver alltså inte stå på egen erfarenhet och känna att du inte räcker till. Du står på Guds löften. Vi kan alla stå på Guds löften. Det är samma löften, det är samma kraft i alla löften och det är samma kraft som kommer över dem och i dem som står på Guds löften. Halleluja! Så om du möter någon som du tycker, ja, men vad våldsamt, för han är kraftfull i sin ande och han har insikt och förståelse. Sådana möter vi ibland. Ja, men det är för att sådana människor kanske har betalat ett väldigt högt pris för att just stå på Guds löften och inte liksom blotta sig påverkas och kompromissas. Förstår ni? Det finns alltid pris att betala att få ta emot den delegerade auktoriteten. Varför då? Ja, men om du ska vara med och befria människor, då måste du själv vara fri. Jag pratade med en pastor för det var knappt 2 veckor sedan. Och vi satt och samtalade. Och jag hade känt en tid, några månader, att det var saker som jag behövde ta upp med honom. Och fråga honom om det var sant. För det släppte inte mig. Guds ande visade mig, jag sa saker. Så jag frågade honom, har du problem med det här och det här området? För Gud öppnade en dörr så jag kunde gå in och säga det på ett kärleksfullt sätt. För han satt uppe mycket på nätterna, han kunde inte sova. Han la sig inte förrän 2, 3, ibland 4 på morgonen. Och så sov han ända till 9 varenda dag, vet du. Då är det förmiddag. Ja, och så sa han att han kunde inte sova. Och då var han uppe och tittade på nätet. Och så sa han, men du, sa jag, broder, det låter ju inte bra alls. Har man tappat nattsömnen, vet du, då har man tappat det mesta. Så sa han, men i samband med det, broder, sa jag, är det sådana här grejer du tittar på? Du vet. Så erkände han vad det var han höll på med på nätterna. Och då förstod jag, han var ju bunden i detta. Och så började han gråta. Och så sa han, det är ingen som har ställt frågan till mig. Nej, det är inte jag som gör det heller. Det är den helige ande. Och då vet jag att vi tidigare har pratat med varandra om det i ett annat sammanhang när han var med. Om att vi måste vara fria på alla de områden som vi ska vara med och se andra bli befriade från. Och det är sex och det är makt och det är pengar idag. Det är 3 portar som fienden arbetar med stenhårt och effektivt. Är man då bunden och slav under till exempel pornografi i det här fallet, va? Då kan inte du vara med och kasta ut sexuella orena andar ur människor. Då skrattar bara djävulen. Är du med? Och när sånt här kommer att attackera oss i Sverige, för ingen kommer undan, så måste vi förstå att det finns hjälp. Det finns befrielse. Jesus, han har öppnat en ny och levande väg för alla oss som sitter här. Så du kan bli helt fri. Halleluja. Och man behöver inte vara skamsen och känna sig liksom, ha en så våldsam stor skuld över sig. Så att det ska hindra mig från att bli fri. Gud vet ju redan om dig. Så är problemet. Man ska inte gå och dra det långbänk, va? Utan när det här kommer i din familj eller över dig, gör anspråk på Guds löften, stå på löftena och vägra ge rum åt fiendens lögner. Halleluja! Halleluja. Jakobsbrev 4:7, så står det så här. Jakobsbrev 4:7, klockan går väldigt fort i Alingsås. Kan någon dra tillbaka klockan en timme? Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly bort ifrån er. Det betyder att det är inte Gud som ska liksom göra det åt dig, men du har fått kraft ifrån den helige ande och en förståelse att ikläda dig auktoriteten genom att stå på hans löften och att agera. Och att det är då först när du agerar, det är då som den här auktoriteten blir effektiv. Om min dotter, hon är färdig polisen, om hon liksom leker med tanken, skulle ha polisuniformen i garderoben hela tiden och tro att hon behöver inte den, utan hon kan bara gå omkring ändå och visa upp händerna, så att folk ska tro att hon är galen liksom. Vi måste ta på oss det vi har blivit delegerade. Det är först då som det kommer att hända grejer. Amen. Och det kan bara ske om vi underordnar oss Gud. Inte ett system, inte massa lojaliteter och du vet, utan bara underordna oss Gud. Och det är ett ord till Alingsås. Det är många som underordnar sig varandra på ett felaktigt sätt och underordnar sig för man är rädd och det är fruktan och det är gummiband, lojalitetsband, det är familjeband. Bli fri! Bli fri! I Jesu namn! Och underordna dig Gud! När jag och Maria, min fru, när vi träffades, vi var ju unga. Vi har varit gifta över 35 år. Man kan nästan tro att man var barn när man gifte oss, men det var vi inte. I alla fall när man ser på henne, för hon ser så ung ut fortfarande. Men vi träffades när vi var 15 år. Och blev tillsammans när vi var 18. Och vi gifte oss när vi var 20. Det var då. Det gör ingen teologi av det. Och vi bara hade såklart för oss den andliga dimensionen att det finns ju makter som vill attackera. Absolut. Och vi visste inte att det fanns någonting i våra släkter som var liksom sådär creepy. Det fanns kanske några grejer som var ett mönster sådär i våra släkter lite grann. Men vi tog tid med och bad om att få bli iklädd Guds auktoritet och stå på löfterna. Och så bröt vi alla influenser, all påverkan som skulle kunna komma över oss som har med släkten att göra när de inte har gjort upp detta. För det finns ju saker som går i arv faktiskt om inte man gör upp med det. Framförallt de religiösa andarna. De är superduktiga på att hoppa över till nästa generation. Alltså. Men vi bad om det här och vi underordnade oss. Vi underordnade oss inte i familjerna. Vi har inte några sjuka lojalitetsband. Vi favoriserar ingen. Vi lägger oss inte under någon eller över någon. Utan vi underordnar oss Gud. Gud ger oss kraft och auktoritet att stå emot djävulen när han kommer. Och han kommer ju inte i början i vår tjänst, det skulle du veta. När vi mötte Gud på ett starkt sätt och reste runt i mycket i Norge de första åren, hade galna möten. Alltså och vi fick så mycket kritik. Alltså det haglade. Och hade inte Gud gett oss kraft och förmåga att ha fina människor omkring oss, då hade inte jag stått där idag. Men vi stod emot djävulen. Och djävulen kom i skepnader av människor. Religiösa människor som erbjuder pengar. Bara jag slutar och säga det där. Bara jag blir tyst. Förstår ni? Men vi tog aldrig emot någonting för vi skulle vara fria. Halleluja. Så då, alltså, vad är auktoriteten? Gick vi igenom kort. Hur vi tar auktoriteten och använder den har vi precis pratat om. Och så tredje punkten. Att auktoriteten kommer att genom att vara i Kristus. I honom. På samma sätt som Jesus själv kom i tjänargestalt. Han var sann Gud, sann människa. Så iklädde han sig tjänargestalten. Det räcker inte bara att stå vid sidan om eller vara nära någon annan som har iklätt sig auktoriteten. Utan vi har alla ett ansvar att du ska hungra efter Gud att få komma in i den auktoriteten när du underordnar dig och när du är villig att betala priset 2025. För det kommer att kosta någonting. Och jag pratade med några kända förkunnare i Sverige bara för ett tag sedan och vi sa att, för vi kände varandra sedan 30 år tillbaka och vi försöker uppmuntra varandra ibland, det är bra. Då sa vi så att vi känner till varandra, så när vi säger så här, när jag säger så här, det kostar någonting, så låter det trivialt, du har hört det där. Men det kostar något alltså. Ibland så kan man inte förklara vad det är som kostar. Gud prövar oss inte över vår förmåga. Men ibland känns det som att han nästan gör det. Men han gör det ändå inte. Men det kostar någonting. Så det räcker inte bara att vara nära. Du måste förstå att auktoriteten kommer ju inte utifrån dig själv. För att du har gått någon bibelskola, läst teologi eller du är kraftfull i dina uttryck. Utan det är att vi är förenade med Kristus. Efeserbrevet kapitel 2. Ska vi gå dit? Känns det bra så långt? Jag tittar på dem som nickar. Jag hoppas att du inte har somnat. Jag var på en konferens för faktiskt bara knappt ett år sedan. Det var en man som var med på alla möten. Satt långt fram utan han somnade varenda möte, vet du. Ja, vet du. Ja. Så till slut så jag till den. Det är inte för att jag bryr mig, för alla andra tittar på dig så. Ja. Efeserbrevet 2:6. Det är känt. Så står det så här. Vi kan ta från vers 4. Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek, även när vi ännu var döda, inte halvdöda utan helt döda, genom våra överträdelser, att han har gjort oss levande med Kristus, av nåden är frälsta. Han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus. Halleluja. Så vi sitter med honom. Och när vi förstår att när vi är i Kristus genom Jesu blod. När vi firar nattvard till exempel, som är det finaste som förenar en frälst människa, eller hur? Där vi firar Jesu uppståndelse, Jesu blod, det nya förbundsblodet. Det finaste man kan göra, tycker jag, det djupaste man kan göra. Eller hur? Det vet jag, det kan inte ni göra med katolikerna, det vet ni va? De får inte det. Jag bara vill ha det som en liten parentes. Jag ska inte tala om det mer nu, känner jag. Okej. Men då är vi i blodet, det han gjorde på korset. Är vi insatta med honom. Och utifrån den positionen vi har i honom så har jag fått auktoritet. Halleluja. Så det är först när jag kliver in att vara i Kristus. När vi är förenade med honom, det är då vi regerar med honom. Det är därför som Jesus ska inte kasta ut demonerna åt dig. Det är du som ska göra det. Men du kan bara göra det om du är i Kristus. I Apostlagärningarna 16 är det väl? Om det är 19, 16 tror jag. De menar sju sönerna till en viss överste präst som heter Skevas. De springer omkring och predikar Kristus. Åh, Kristus, Kristus. Jesus, Jesus, Jesus. Och så är det en man som har en demon i sig. Och så kommer de här sju mot en fram. Och så säger demonen till dessa sju, vet du. Vem Jesus är, det vet jag. Det är klart, för att Jesus han är ju känd i andevärlden. Och demonerna lever ju i andevärlden. Och vem Paulus är vet jag också. Alltså Paulus, han var människa. Han hade ju hatat den kristna församlingen men fick ett möte med Jesus själv. Så han var incorporated, han var i Kristus, införlivad i Kristus. Så han var känd i andevärlden. Så demonerna visste hans namn. Men så tittar han på de här sju och så säger han, men vilka är ni? Jag brukar säga, det är då man ska ha köpt nya gympaskor. För då är det dags att vända sig om och springa så fort man bara kan. Då är man illa ute. Alltså det räcker inte bara att hålla på med massa religiösa floskler. Det räcker inte bara att säga Jesus, 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 Jesus. Halleluja, halleluja. Amen, amen, amen. Det kan alla hålla på. Men du måste vara i Kristus. Iklätt i honom. Betala priset. Lagt det ner. Kompromisslöst tro på Guds ord. Abdikerat. Jag har ingenting att bevisa. Jag har ingenting att försvara. Du är i mig. Och varje dag så får vi omvända oss. Då är du i Kristus. Då kan du stå emot de här attackerna. Det räcker inte bara att säga att jag går i kyrkan. Liksom, eller jag är med i en hemgrupp. Eller jag har mött Jesus, säger många idag. Det är många som kommer till Karlstad och får ny andlighet. Och säger, jag har mött Jesus. De har mött Jesus. Ja, men det gjorde ju Satan också. Det är väl konstigt att möta Jesus. Han älskar ju alla. Men grejen är den att du ska omvända dig från din synd och följa honom. Och vad då? Betala priset. Det är då du får kraft att gå Halleluja. Det är därför det här är superviktigt för den lokala församlingen. För om vi tappar förståelse över detta, då kommer vi aldrig få se det vi längtar efter. Och återigen, vänner, förstår man när jag säger så här? Det handlar inte om hur högt du skriker. Jag är energisk predikant, privat är inte alls det på samma sätt. Men när jag själv då, och jag ber i skogen, då, det är mina bästa möten. Vet du. Predikningarna jag håller när jag är i skogen själv, de är hänsynslösa. Det ska jag säga. Och när jag lägger händerna på träden och faller så här, bara så här. Så visst är det skönt att skrika ibland. Jag minns ibland när pappa sa till mig när jag var 10-12 år, jag kunde skrika så här. Vet du. Varför skriker du? Det är roligt, sa jag. Men det sitter ju inte i det. Det sitter i vem du är i Kristus och att du har betalat priset för att vara i honom. Romarbrevet 16:20 så står det så här. Fridens Gud ska snart krossa Satan under era fötter. Så jag vill säga då att vi har auktoriteten genom att vara i honom. Det förstår det börjar hända grejer. Var inte så de här 7 prästsönerna som springer runt och är religiös. Det håller inte. Bibeln säger, stäng igen dörren till din bönekammare. Så ska jag i det fördolda tala hemligheter till dig om det som finns i det fördolda. De timmarna i det fördolda, det är de som ger kraft och minuter på plattformar ibland. Och kanske att det är så att vi i vår del av världen är lite oförberedda. Och vi blir tagna på sängen när det kommer saker som vi måste bemästra på det andliga planet. Därför att vi har inte varit i bönekammaren. Jag har varit på alla gudstjänster, sjungit fina lovsånger och allt. Jättebra. Det har sin påverkan i andevärlden. Men Bibeln säger att du måste förstå att det finns ett pris att betala. Och vi måste gå in i bönekammaren. Och umgås med honom. Där finns auktoriteten. Halleluja. Och där kan Gud öppna upp våra andliga ögon. Så det innebär detta då att vi är satta med honom. Vi har fått en position, vi har makt, vi har auktoritet. Och när vi är i den, då är djävulen under våra fötter. Då behöver jag inte anstränga mig. Förstår ni? Då kan jag slappna av. Jag kan till och med, som jag och min fru säger ibland, hon tycker att jag är så avslappnad för att jag har så otroligt mycket möten. Och så, men vad ska jag stressa upp mig för? Nej, det vet jag ju, men vi har ju vänner som ska predika 2 möten i helg, så är det ju liksom det kaos. Ja. Men jag har ro. Jag har inte gjort något. Don't blame me. Jag har roligt också. Halleluja. Du kan ha roligt när du går vandrar i Herren. När du har auktoriteten, då kan du bara slappna av. När du är i Kristus kan vi slappna av. För att om du är i honom, då är Satan under mina fötter. Halleluja. Jag bara säger, kom inte nära. Det är inte värt det. Är jag attackerad ibland? Självklart är vi alla. Men frågan är hur vi bemästrade. Det är hur du hanterade. Amen. Så det här ska vi leva i. Det här blir en uppmuntran från den helige ande. Och vi kan alltså både tala och agera med Kristi auktoritet. Och gå emot allt som går utöver Guds vilja. I 3 Johannesbrevet, det finns på 1 kapitel tror jag, i vers 9 så står det så här. Den som går utöver Kristi lära har inte Gud. Det innebär att vi måste förstå, vad är Kristi lära? Vilka andra råmärken är det, vad är det som gör att Kristi lära är Kristi lära? Det är lite djupare teologi. Men Bibeln säger att allt det som går utöver Kristi lära, det är demonisk aktivitet. Och det kan du i kraft av auktoriteten du har fått genom Jesus Kristus, genom blodet på korset, har du makt och auktoritet att gå emot. Alla mixade andar idag har du kraft och auktoritet och rättighet att gå emot. Amen. Och då säger ni så här, ja men liksom, vi ska inte döma. Nej, vi ska inte döma, men om någonting är osunt och någonting inte stämmer överens med det här utifrån den förståelse jag har, ja men Gud kan bara bekänna sig till det här. Det är därför det är så mycket andar över Sverige. Har du märkt det? Splittring, förvirring, apati. Det är förtal, förakt, oförlåtelse. Ni förstår kanske varför det händer det som händer. Förstår ni det? Det är andar. Det kommer inte by accident. Det kommer inte bara från ingenstans. Det kommer någonstans ifrån. Fienden vet att hans tid är kort. Och det här är, för mig är det här vardagskristendom. Det är det. Men i Sverige så har inte vi alltid förstått det här. När senast hade vi liksom böneveckor på nätterna när vi bad. När vi identifierade den andliga verkligheten. Vilka makter som påverkar regioner. Vad är det som händer i staden? Vad är det som händer i bygden? Vad händer i regionen? Varför händer det som händer? Och anden kommer att förklara detta för ett antal människor. Och sen kan man gå emot det i Jesu Kristi namn. Och man kan be att Guds vilja och Guds befriande kraft ska bryta igenom. Det är klart att det kommer någonstans ifrån. Vad är det som gör att människor dras in i sex, makt och pengar? Man vaknar inte upp på morgonen och säger, ja idag ska jag vara otrogen. Nej, det är makter. Idag ska jag råna en bank. Eller idag ska jag göra en smutsig affär. Idag ska jag ta emot pengar under bordet. Idag ska minsann visa dem vem det är som bestämmer på det här mötet. Då ska säga verkligen vad som gäller. Makt. Alltså, var kommer sånt ifrån? Tro mig, det är demoner. Det är demoner. Visst är det bra? Lite kort om, måste jag få med här. Annars blir det lite halvhugget här. Fjärde punkten. Vad är det som hindrar oss då att använda den här auktoriteten som faktiskt redan är oss given? Då har vi bara kort lite bibelord och sagt om att vi har auktoritet. Och hur funkar den? Och hur ska vi befalla? Och att vi är i Kristus. Men vad är det som hindrar oss då? Ja, jag tror att vi misslyckas ibland av flera olika skäl. Det första skälet tror jag det är okunskap. Vi vet inte hur man gör. Vi vet inte våra rättigheter. Utan vi har kommit in i en religiös, liksom en kristen frälsning. Och så är vi med och det är verksamhet och vi älskar Jesus. Och vi är på väg till himlen. Amen. Men vi ber ju också om att Guds rike, att det ska ske det som sker i himlen och så på jorden. Låt ditt rike komma. Och hans rike, det är makt. Hans rike är herravälde. Men det är okunskap. Jag vågar påstå och säga så här, jag har mött många som lever i okunskap och på grund av det är man rädda i det sammanhang och det man går igenom just då. Man fruktar i sin själ, fruktans ande tar dem. Och så dras de ner i osäkerhet och så blir det depression, det blir negativa tankar och sen skyller man allt på Gud och i värsta fall till och med andra människor som är med i samma gemenskap. Så många vet inte om att vi har auktoritet. För då tänker man på att jag är inte så auktoritär. Då är vi där igen. Jag har mött kortväxta, får jag säga så. Du vet, äldre bönetanter som är mellan 90 och 100 år gamla. De har sprucken röst, de har ärrade fingrar, krokiga fingrar, hopkrupen kropp, puckdrygg. Och man ser att de har levt ett hårt liv, ett långt liv, gått igenom sjukdom, smärta. Och så sitter man ner med dem och så börjar man att be. Och det är som ett andligt kärnkraftverk som kommer igång, vet du. Och så har man så här lite ljus röst. Men när de ber, i Jesu Kristi namn, du Satan, försvinn. Försvinner han. Jag hade en sån kvinna i norra Värmland, Signe. Och jag tog med pastorer dit och vänner som kom på besök för de skulle få träffa Signe. För hon ledde detta. Åh, Jesus. Hon kunde bara sitta och säga, Jesus befria dig nu. Amen, i Jesu namn. Så var de fria. Och pastorerna sa bara, wow, hela rummet bara. Pff. Så det var inte för röstvolymens skull direkt. Men hon hade kunskap. Det står så här faktiskt i Hosea 4:6. Och det är kanske ett ord i vår tid. Mitt folk, 4:6, mitt folk går under i brist på kunskap. Vem undervisar om sånt här idag? Ja, jag hoppas det är många. Vem undervisar om hur man gör det? Vem undervisar om de elementära kristna grunderna, blodet, namnet och ordet? Vem gör det idag? Idag är det mycket life coaching. Jesus har blivit en som man ska ta mycket goda tankar ifrån. Det blir mentorskap och det är management talk. Men så tappar vi det vi var inne på igår. Vi tappar. Gränserna förflyttas. Och den enda som är glad är djävulen. Han bara skrattar. Vad är då lösningen på okunskapen? Studera Guds ord om auktoritet och ta det till dig. Och det ska inte jag fråga här nu, men jag bara säger så här. Studera Guds ord. Läs din bibel. Lika naturligt som du käkar frukost, läs din bibel. Se till att ha egna bibelstudier. Annars så, vi måste ha mat i oss. Det andra, det är tvivel och otro. Om vi tvivlar på den auktoriteten vi har fått, då kommer vi heller inte använda den. Och vad är lösningen på det? Markus 11:23 har vi det. Den som säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet. Och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tro att, att det då ska ske. För honom ska det ske. Alltså, ha tro. Men för den som har otro och tvivlar, då blir det svårt. Vad är emot? Hur ska vi lösa det då? Tala tro. Tala tro. Och stå på Guds ord oavsett omständigheter. Och låt inte omständigheterna förklara och berätta hur mycket tro du ska ha. Det tredje saken som kan hindra dig, det är synd och olydnad. Om du lever i synd, då är du fast. Då måste du bli fri. Ja, men vem är helt fri, Morgan? Det vet inte jag, men se till att du lever i ständig omvändelse. Det finns omedveten synd naturligtvis som vi inte tänker på bland sådär. Men så finns det medveten synd. Vad är det? Det står inte ett ord om i Bibeln att du går till helvetet eller du går evigt förlorad eller att det är ett problem för Gud om du snusar eller dricker för mycket whisky. Det står inte. Det är ett problem. Det är en befrielsefråga. Det är ingen frälsningsfråga. Men det står väldigt mycket mer om förtal och förakt och oförlåtelse. Det är någonting du måste bli fri ifrån. Du ska säga en dräpande sak för dig som du kanske inte har hört något predikant säga någon gång. Jag vet inte, men jag tror det. Om en person pratar med en annan person och att den personen får det här han pratar med får honom att tycka väldigt illa om en tredje person, då är det häxkraft. Varför då? Det är inte det Guds ande som ska få dig att tycka illa. Eller hur? Finns det mycket sånt i Sverige idag? Är vi attackerade av det? Absolut. Vad är det? Det är andar. Och jag frågar alltid, någon kommer till mig och säger, har du hört det här, Morgan? Har du hört honom? Han har gjort det, han har gjort det. Och så säger jag, har du pratat med den här personen? Nej, men jag hörde. Lägg av. Det kanske inte är så sant. Och om det är sant, måste jag veta det. Förstår ni? Synd, olydnad. Varför då? För då förlorar vi kraften att stå mot fienden. Jesaja 59:2. Två minuter till, jag måste få det här. Jesaja 59:2. Nu stressar du mig, Marius. Era missgärningar skiljer er och er Gud åt. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Sverige måste tillbaka till Gud och bli befriade. Jag hinner inte med att ha det här på slutet. Det var det bästa då, men det är så. Men jag har sagt att det har varit bra, eller hur? Jag tycker det predikar mycket till mig själva. Vi måste bli fria. Så den här auktoriteten har han gett oss. Och när jag förstår att jag inte behöver förstå allt om andra, utan det viktigaste är att jag är fri, då räcker det. För om jag är fri, då kan jag vara med och befria andra. Och det kan vara över en kopp kaffe, en middag, ett handslag, ett profetiskt ord. Du säger någonting och så bara händer någonting. Du kan ta någon i handen och så kanske han vill dra bort handen, och då brukar jag hålla kvar handen lite grann så där och klämma åt lite och titta dem in i ögonen och säga att säga någonting. Och så befrias de. Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans, vänner? Ska vi be nu, så ska vi ner i kaffet. Dyka in i kaffet. Halleluja. Men försök att ta till dig lite av det jag har sagt, och så ska vi bara be. Fader, vi tackar dig att den här undervisningen ska få bli till välsignelse och uppmuntran för oss, Herre. Tack att du har gett oss den auktoriteten, och vi får ta emot den och vi får leva i den och vi får befalla saker runt omkring oss att ge vika, Herre. Tack att du inte prövar oss över vår förmåga, utan du har en delegerad auktoritet som du vill ge oss i all ödmjukhet inför dig, Herre. Så underordnar vi oss dig på nytt igen, och vi ber om förlåtelse för saker i våra liv som inte ska vara där, och jag ber att du helige ande leder oss och uppmuntrar oss, Herre. Jag ber för kvällens möte också, fortsätt att verka med din helige ande. Vi tackar dig. Så vi välsignar alla mina fina vänner som är här. Låt dem där de står få vara fyllda av din helige ande och påverka människor och se människors liv förändrade och befriade, frälsta och helade, Herre. Vi tackar dig, Fader. Vi ber så i det namn som står över alla andra namn i den här staden. Jesus Kristus. Amen. Amen.